Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Damallsvenska podden tillbaka här. Vi har haft sommaruppehåll. Det har varit långt, men nu när då serien ska dra igång igen, har dragit igång igen ska väl sägas också, var ju AIK mot Kristianstad där som tjuvstartade ligan tidigare i helgen. Så är vi tillbaka med podden. Makoto Asahara heter jag, sitter här i studion i Stockholm. Anna Rydén med mig från, ja, vart är du, Anna?
Ja, det kan man verkligen undra. Någonstans bland fjäll och regn. Man ser inte så himla långt just nu, men ja, lite semester.
Du har alltså en hel sån kanonsommar att välja på när du ska fjällvandra och du tänker att men jag kör nu, jag kör just den här dagen.
Ja, vadå, skulle det regna en jäkla massa? Det hade inte jag planerat för, kan jag säga. Men det gör ju också att jag kan sitta och snacka mer lite.
Så är det ju, och er blir det i och med att jag hittade Kristoffer Bergström här lommandes runt på redaktionen när man kom in. Kul att ha dig tillbaks.
Tack så mycket. Jag försökte vara ledig, men det gick visst inte. Jag hade några extra jobbdagar. Jag sa hej då förra podden för några månader sedan. Men nu är jag här i alla fall och ska gå pappaledigt på fredag. Så att jag kan väl vara med lite. Men det är ju en pappaledig hjärna som sitter här, ska jag säga redan nu. Så att jag kan inga namn. Jag vet inte vad någon spelare spelar längre. Utan det här är en riktigt, riktigt dum person som sitter i studion. Hej Makoto! Kul att träffa en smart person som du.
Hur går statist?
Ingenting går bra i mitt liv utöver det lilla intima med familjen.
Ja. Däremot, vi alla tre är vi gemensamt här att vi faktiskt har varit iväg lite under sommaren på OS i Tokyo, där ju det har varit väldigt många blickar från den här serien som har riktats i och med att vi har haft väldigt många spelare som varit med där. Bland annat såklart i det svenska laget som gjorde stor succé hela vägen fram till finalen, som dock slutade på ett väldigt snöpligt sätt. Anna, du som också var med och följde det här laget hela vägen, vad är dina tankar så här några veckor efter hela äventyret i Tokyo?
Men det är ju precis som Hedvig Lindahl sa direkt efter att det tog slut, att det var en film som var värd ett så mycket bättre slut. En bra film ska inte behöva sluta så dåligt som det gjorde. Man fick ju verkligen uppleva hur brutal idrotten kan vara när man ser den där straffläggningen där det ju läggs en hel del dåliga straffar. Hedvig får rädda en del straffar, och ja, det känns ju som att det ska gå Sveriges väg, och så gör det inte det ändå, och Stefanie Labbé blir istället en av de stora guldhjältarna för Kanada. Det var inte det vi såg framför oss när vi åkte till Yokohama, men också, jag minns ju allt det här stöket som var runt finalen. Det är ju så, ska det inte få gå till att man 24 timmar innan match inte vet när den ska spelas. Det var ju så att den var planerad till att spelas klockan 11 lokaltid i Tokyo. Vi som var på plats kan ju vittna om hur extremt varmt det var vid den tidpunkten. Dessutom då inne på Olympiastadion där den skulle ha spelats. Istället precis innan Peter Gerhardsson och Caroline Seger ska kliva in på presskonferens. En presskonferens som dessutom hade blivit uppskjuten flera gånger för att de inte kunde få besked. Ja, då får de veta att matchen blir flyttad till Yokohama. Att det blir avspark senare på kvällen. Det är väl klart att de anade att avsparkstiden skulle ändras, men de fick inga klara besked förrän då klockan 19 kvällen innan. Då var de inställda på att ja, men det kan fortfarande bli 11.00, så där ska det inte få gå till. Det tycker jag fortfarande är frustrerande och irriterande, att allt det där hände inför en OS-final.
Alltså det var ju vissa som reagerade så här att ja, men de fick ju finalen flyttad som de ville. Det har inte med det att göra, det måste man säga. Att det var ju det får helt enkelt gå till. Jag håller med varenda ord du säger, Anna, för att det var inte bara, det är inte bara ett journalistskrå som gnäller här på att man inte kan planera, utan det är ett fotbollslag som spelar sin livs största match som inte får veta när de ska spela dagen efter. Det är ofantligt dåligt var det när väldigt stora aktörer skulle försöka samsas och komma överens om någonting, och varför det här inte flyttades tidigare kan man ju fråga sig. Men om man bortser från det, annars liksom, ja, matchen i sig, det snöpliga slutet, ja. Men sammantaget får man väl ändå se det som ett liksom positivt OS för svensk. Det känns ju att svensk fotboll ändå stärkte sina aktier.
Men det är storsint av det att se det så. Det var otroligt gruppspel. Det var otroligt bra, ett offensivt lag som mycket bättre än 2011-laget till exempel. Jag tyckte om väldigt mycket också och sådär. Så det var jättefint, men allting grusas ju av det sista som hände på något vis. Det går inte riktigt att komma ihåg det här som det stora framgångens OS. Det är jättesvårt. Tidigare har vi varit sämre än motståndarna, eller åtminstone underlägset i anfallsspelet, så att vi får göra någonting annat. Vi får slå mot alla odds och sen till slut gå med på att en domare sänker oss som 2003, eller att vi möter övermäktigt motstånd då som 2016. Här är vi bättre och ger bort det. Och det gör så otroligt ont när det händer att man inte kan se att det också är dåligt av två lagets stora, stora stjärnor, Kosse och Seger, att missa, inte kunna skjuta innanför målställningen i en avgörande straffläggning. Det går liksom inte att komma dit i huvudet, för att det är ont och det är tomt liksom, så man inte ens det kritiska går att ha med sig i det läget. Jag var inne på Facebook för någon dag sedan och så såg jag en puff från SVT som helt hade dribblat bort det här. Alltså då skriver de: det svenska damlandslaget i fotboll kämpade tappert in i det sista. Gilla om ni tyckte att de var grymma. Alltså 16 augusti är nu, alltså långt efteråt. Det finns inte ens alternativ för att nej, men jag tyckte de var inte grymma när de gav bort finalen och när de brände straffarna. Jag tyckte inte alls de var grymma.
Alternativet är väl att inte gilla?
Ja, 13 000 har gillat. Hur många som inte har gillat? Är det resten av Sverige då? Som inte gillar?
I och för sig, det blir en svår om de ska ha någon liksom statistisk bas med det här och göra någonting utav denna. Alltså jag håller ju med i grunden, men det är väl liksom allmänt sociala medier.
Ja, men det är det. Men sammanblandningen här tycker jag är att jag tycker att man kan säga att det gör så otroligt ont och så jobbigt att de gjorde det så dåligt på slutet. Att de inte klarar av, alltså i andra halvlek mot ett kvalificerat, mycket bra lag, men ändå ett lag som de har börjat bättre än, som de har varit bättre än det här OS-slutspelet. Det är synd och det gör ont att de inte klarar av att hålla uppe spelet, att de inte klarar av det, att de misslyckades. Men de var ju inte grymma i det läget. Alltså det var ju synd som inte var det. De har varit otroligt bra vägen fram dit. Men någonstans så kan väl de känslorna få finnas tillsammans, att det var inte bra på slutet. Men det var jättebra innan dess och det är jobbigt att det inte var bättre på slutet. Men måste vi säga att det var bra på slutet? Det var det ju faktiskt inte. Och det krockar lite för mig i mina känslor här. Jag är 93%, fy fan vad ont det gör. Och 7% är jag, synd att det var dåligt på slutet.
Alltså det man kan säga att de var grymma på, skulle jag säga, det är väl om man då ska hitta någonting. Det är ju att efter den här finalen, att spelarna faktiskt rakryggat tar sig tid och pratar liksom med presskåren. Alltså Caroline Segers intervju hon gör där med Discovery dagen efter, eller precis när de har kommit hem. Wow, att gå ut som lagkapten och sätta sig i en studio och göra det. Det sättet de har hanterat det på så vis, det tycker jag de ska ha all cred för. Däremot håller jag med dig om att insatsen i finalen, nej, den var ju inte bra nog. Tyvärr, även om straffläggning är ett visst lotteri, så var det helt enkelt för dåligt.
Ja, andra halvlek är ju inte bra nog, precis där. Det finns också en härlig bild, jag vet inte när den är tagen, på landslaget, måste uppradade med silvermedalj på, och alla ser pissförbannade ut. Den är väldigt, väldigt fin tycker jag. Jag blir väldigt glad, jag tror den är tagen i Sverige. Nej, jag vet inte var den är tagen faktiskt.
De såg ganska glada ut med medaljerna i Sverige.
Ja, jag såg någon bild i alla fall, jag ska återkomma när jag har den bilden, jag kommer inte ihåg att jag såg den, ursäkta.
Ja, det är ju bra att bilder inte gör sig så bra i podd i alla fall, så det är ingen kris liksom för podden att du inte hittar den här bilden just nu. Ja, med det sagt kanske vi ska bara lämna det där smärtsamma minnet åt sidan och gå vidare. Man kan väl då konstatera att den som orsakade en del av det här smärtsamma svenska fotbollsminnet var ju Stefanie Labbé, Rosengårds målvakten, som diskuterades hur hon agerade i straffläggningen. Personligen tycker jag att hon gjorde precis vad man ska göra i en straffläggning. Hon ska ta till alla grepp hon kan för att få ett mentalt övertagen i ett sånt läge. Nu verkar hon kanske vara på väg bort från damallsvenskan dock. Le Parisienne som har skrivit att PSG som är i målvaktskris har tittat mot Rosengårdshållet. Och med det sagt så kan vi väl komma in på det som hänt här på svensk mark när det har varit OS, nämligen spelare som bytt klubbar. För det är ju det som har hänt verkligen. Det har ju varit ganska full fart i det här transferfönstret. Anna, vad har slagit dig mest av aktiviteten vi har fått se under sommaren?
Det är väl att det känns som hela havet stormar. Det kanske framförallt Rosengård och Eskilstuna. Där kommer vi få se två nya lag nu när serien startar om. Så känns det ju med Akulashi då som har gått från Eskilstuna till Rosengård. Och så Rosengård som behöver lappa alla hål från spelare de har sålt utomlands. Dessutom en ny tränare där med René Schleges istället för Jonas Eidevall. Det ska bli spännande att se hur de får ihop sina lag nu när serien startar om. Också imponerad över att Häcken, vad det ser ut som, har kvar så många av sina spelare, i alla fall än så länge. Vad det ser ut, de är ju på någon form av träningsläge nu. De har ju lite längre kvar till sin omstart i och med att Kristianstad, samtidigt som vi spelar in det här, spelar Champions League-spel, så är ju inte deras match förrän i nästa vecka. Nej. Så de har någon form av träningsläger i Smögen, vad det ser ut som, och ja, där är ju OS-spelarna tillbaka nu, så att, ja, det är väl de grejerna jag har reagerat på sådär spontant lite från sidan då, eftersom jag har haft semester sedan det där OS-et tog slut.
Och du var ju på OS innan dessutom, så det gäller väl oss alla egentligen, man har varit lite på sidan i alltihop. Men vi kan väl konstatera i alla fall, som du nämnde, Rosengård, där de har gjort, de har ju värvat mycket. Jag vet inte riktigt vad man ska, jag tycker att bara Loreta Kulashi-värvningen är ju en otroligt styrkebesked och en klockren värvning på alla sätt och vis, sett till vad spelaren vill, vad spelaren kan, vad Rosengård vill ha, vad de kan, och till viss del också för Eskilstuna på att, ja, hon ville ju inte vara kvar. Det var ganska tydligt att det var så i alla fall, och nu får hon den här nya utmaningen som hon verkligen behöver för sin karriär. Men i övrigt, ja, vart kan man börja, tänker jag, på alla Rosengårds värvningar? Vi kan börja bakifrån, så har vi ju Tigen Mika, australiensiska landslagsmålvakten, som väl får anses vara en labiersättare om hon försvinner. Och där har man ju också då direkt plockat en OS-4 bara rakt av och ställt i målet. Dessutom en lovande sådan, jättespännande rekrytering. Flera spelare från Danmark, bland annat Frederikke Tögersen, som har kommit in, snabb yttermittfältare. Rutin i form av Mia Persson. Vi har Bianca Schmidt, försvararen från tyska ligan. Alltså det är ofantligt mycket rutin man har plockat in. Det är som slagit mig i alla fall.
Man har ju liksom inte chansat, utan det här är ju ett lag som ska utan vidare kunna segerflyga på den otroliga vårsäsongen och ta guldet. Så ser det ut, även fall de ska köra ihop och sånt där. Men det här ser ju verkligen ut som att gör man så här, så borde det hålla. Kanske inte vinna en seriefinal, det vet jag inte. Men det ser ut som att det här laget ska kunna besegra nästan alla andra.
Och Gudrun Arnardottir ska man väl nämna också, plocka direkt från... Det är ett ramstarkt Djurgårdsförsvar och ska ersätta då Glodis Perla Viggosdóttir, som har gått till Bayern München. Så en isländska ut, en isländska in där också. Och ut då? Ja, det är ju Anna Anvegård, Nathalie Björn och Viggosdóttir bland annat. Och antagligen Bennison också.
Det är klart Bennison drar. Ja. Det har vi väl redan sagt där någonstans, tror jag.
Det tror vi har sagt det ganska många gånger i den här podden, att Anna Bennison ska röra på sig. Men Rosengård som sagt har kastat om ganska rejält. Ska vi gå över på Eskilstuna som du nämnde där, Anna? Det är inte bara Kulashi som har lämnat.
Nej, de har väl tappat halva startelvan, känns det väl som. Fanny Andersson, Amanda Nildén, Emma Holmgren till Lyon av alla just ställen. Det. Ja, det är ju inte då heller de små namnen eller till små klubbar. Dessutom, Italien verkar ju locka halva Sverige just nu, som det ser ut. Nildén till Juventus. Vi har ju Karin Lundin från Örebro och Elin Landström. Ja, det så har vi ju sagt tidigare att hon skulle landa in i Italien. Men nej, det är mycket som har hänt i Eskilstuna där. Och framförallt noterbart tycker jag då att det är så många ur startelvan så är de som försvinner. Men Eskilstuna har ju inte riktigt fått ihop det under säsongen. Så att det blir spännande att se vad de kör med för startelva, vad det blir för lag och hur deras höst blir den här säsongen.
Man kan väl gissa att Mia Jalkerud går rakt in kanske i laget här som de har värvat. Det är en ganska stark ersättare de har hittat där i offensivt i alla fall. Men i övrigt, Man kan ju reagera lite på att alla väljer att gå till Italien, för man tittar på liksom ligaranking och så vidare. Italien är ganska långt efter Sverige. Svenska ligan, damallsvenskan, anses vara en bättre liga än Serie A. Är sannolikt en bättre liga än Serie A om man tittar liksom brett på ligan. Men lag som Juventus, Inter, Milan, Fiorentina, det har en viss klang. Inte bara på att det låter vackert med italienska, utan att det finns en status i de här klubbarna. Det är ju väldigt uppenbart när spelare som till exempel Karin Lundin väljer att liksom dra från Örebro och åka rakt till Italien när hon får möjlighet.
Det är jag säker på också. Hade det varit polska eller slovenska ligan så hade de inte gått dit liksom, även om det, hade varit sportsligt samma sak. Utan det finns någonting i det att bli Serie A-proffs.
Mm. Ja. Så är det ju. Det är ju också en serie som är väldigt ojämn. Juventus sprang ju hem den förra året, vann alla matcher i Serie A i fjol, så att ligan i sig har ju en del att jobba på med just det tuffa matchandet som man kanske kan få en del då ändå i damallsvenskan. Så att får se vad de där valen att gå till Italien ger för spelarna.
Mm. Om man tittar vidare på spelare som kommit in, du nämnde Häcken, Anna, där har ju inte till exempel Filippa Angeldal eller Stina Blackstenius då lämnat klubben ännu, så vi får se hur det bli med dem. Då vi pratar om Barcelona-intresse för Filippa Angeldal bland annat, och hennes aktier kan ju inte blivit direkt svagare av den här fantastiska OS-sommaren som hon hade när hon slår sig in i det här landslaget, gör sig till en ordinarie bärande spelare och lär väl kunna få en övergång om hon vill innan då det europeiska fönstret stänger. Det känns väl solklart, eller?
Verkligen, och vilket tapp det hade varit. Alltså vad hon har varit viktig för Häcken den här säsongen, att hon hon och Kurmark ihop, men Kurmark ser jag som en lite mer defensiv spelare än Angeldal. Jag tycker Angeldal, det är en väldigt tung pjäs, och klart hon kan välja om hon vill gå nu. Så enkelt är det ju, om klubbar kommer överens och sånt där. Lyckligtvis så går ju övergångssummorna upp en hel del just nu. Vi är mitt i ett skede där de håller på att öka och dubbleras och sånt där, och det är jättebra. Det är en väldigt bra sak för hela serien. Det är sällan man pratar om pengars välgörande kraft i fotbollen och sånt där, men här, det som händer, det som måste in i damfotbollen, varför det måste in pengar, det är för att det har massa följdeffekter. Det har att det är så otroligt låga övergångssummor har varit, att kanske någon 100 000 på sin höjd, gör att klubbar inte vågar skriva långa kontrakt med spelare och därmed inte kan trygga deras framtid, utan hitta på något sånt sjukt fenomen som är 10 eller 11 månaders kontrakt, så att man är pank på vintern som spelare, man får extra knäcka eller någonting då. Börjar det bli prissummor, vilket det kommer bli för Hanna Bennison till exempel, då måste också klubbarna knyta till sig spelarna under längre tid och ge dem lön helt enkelt. Så i slutändan så är det jättebra det som händer, att spelare går utomlands om de köps. Det är väldigt, väldigt viktigt att det händer. Alltså det som håller på att hända nu är att det är väldigt bra med de pengar som kommer in, för att det är helt enkelt trygghet och en bättre miljö hemma i Sverige. Så jag välkomnar det. Så jag välkomnar att Angeldal gärna får säljas, men då ska man ha cash för henne också, för att hon har varit, hon är ordinarie i världens näst bästa landslag just nu.
Och man har hittat en ersättare redan i Julia Karlernäs som har kommit in. Supervärvning tycker jag. Jag har gjort en liten ranking faktiskt på det. Jag har inte gått ut på sajten än, tror jag. Det får ni läsa när väl det dyker upp där på Sportbladet. Men om man går igenom den, nu får ni, jag tänkte ta topp 5 för er här på den här rankingen. Det kan jag avslöja här i podden, tycker jag. Den lilla extra bonusen kan man få om man lyssnar på podden. Får ni säga om ni håller med eller inte. Vi kan börja från då femte platsen, så säger jag Adelina Engman till Växjö. Anna, som ändå kan Växjö med tanke på liksom ursprung och så vidare. Vad säger du om Adelina Engman-värvningen?
Att det känns som en spelare som Växjö verkligen behöver, som skulle kunna göra mål för dem. Det är ju något Växjö är desperat behov av. Så att jag tror att det är viktig erfarenhet som de får in där. Och ja, Växjö har ju inte gjort så jättemycket i sommar ändå. Det är ju bara 3 värvningar om jag har läst rätt. Trodde det skulle kanske hända lite mer i den där klubben, men nej, får se. Jag tror absolut att Adelina Engman är vad Växjö behöver.
Jag ska säga att alla de här 3 värvningarna har hittat in på den här topp 20-listan, ska sägas. Juliette Kempi som spelar också anfallare då, också finländsk landslagsspelare. kan ju kampera ihop med Engman, har gjort det för de behöver just offensiv kraft. Och dessutom då Winona Heatley från Brisbane, 20 år, mångsidig försvarsspelare, den behöver ju också extra kraft där och extra liksom extra spelare i defensiven för att kunna rotera och så vidare. Så även om det bara är tre spelare tycker jag ändå att de har gjort ett bra fönster på att det känns som tre väldigt rimliga värvningar, tre vettiga värvningar för vart de är. Och både rutin och dessutom talang.
Det kan inte vara jättelätt att ringa någon borta i Australien och säga att du vill komma tvärs över jorden för att spela med ett lag som har, vi kan typ inte skjuta ett skott på mål och göra typ tre poäng. Vill du komma över dit och
det
ut?
Regnar dessutom alltid.
Det gör det. Så att det är bra att ens få några spelare i det läget de är i. Vi får hoppas att det lyfter lite för dem, för herregud vilken rövsäsong det är hittills för Växjö.
Ja, men alltså det känns som att med Engman och Kaupin, det är någon form av garanti att det faktiskt kommer lyfta lite, känns det som. Alltså för att det är rutin, de vet hur man gör mål, de behöver ju de här spelarna och därav. Engman kanske inte är den femte bästa spelaren av de som kommit in, men och nu kanske den viktigaste av alla om man ser till vad klubben faktiskt behöver i det här läget.
Jag tror de gärna har tagit en Karlenäs också, en mittfältare som kan stångas rakt fram också och nicka in.
Lite svårt att lösa Karlenäs.
Lite svårt.
Vill ha det kanske, men det...
Så är det, men den typen av spelare också. Men verkligen håller med om att det är klokt värvat av dem.
Gå vidare på listan här. Fjärde plats har jag satt Stine Larsen till BK Häcken från Aston Villa. Och det är ju också en spelare, en anfallare som klubben verkligen behöver, för Pauline Hammarlund har saknat säcken även om de sett ganska bra ut sista delen här innan sommaruppehållet. Och det känns väl som att Larsen med hennes ganska liksom mångsidiga delar, hon kan ju göra poäng, men hon är också ganska hårt jobbande spelare, en lagspelare på topp. Det kan bli ganska bra tror jag tillsammans med Stina Blackstenius. Så där har vi på fjärde plats. Och tredje plats, kan ni gissa? Jag kan säga så här, Kulashi 1, Karlernas 2 har jag. Den tror ni är 3:an?
Ja, alltså...
Bra podd ju.
Nej, men Bayerns nya isländska forward kanske. Alltså,
nej, Jukka Momiki. Nyköping.
Såklart.
Såklart är av gissningen. Japansk landslagsmittfältare, andra japanskan in i serien. Rak ersättare för Frida Monum.
Du räknar med att hon gör mer avtryck den här gången, antar jag.
Jag hoppas det, i alla fall både för Linköping och hennes skull. Det slutade ju med en skada där, eller började med en skada i princip, första sessionen och då snabb återkomst istället därefter. Men nu ska hon försöka återigen, då var ju med i OS-truppen här för Japan också, och ska då få chans i Linköping. Jag tycker det känns spontant som en ypperlig värvning för dem när de måste ersätta en spelare som är helt omöjlig att ersätta egentligen i Monum. Monum som ju debuterade för Arsenal här i Champions League-kvalet precis innan vi började spela in. Någon värvning vi inte har nämnt som man borde nämna?
Det finns det ju säkert nu, känner jag. Det är så otroligt mycket, men jag har inte alla framför mig, så att ingen jag kommer på spontant.
Nej, men man kan ju ändå säga någonting om Hammarbys fönster också. Så att de tar in en Berglind Björk Tovas dotter, en sån här spelare som alltid gör tvåsiffrigt mål när hon är på Island och spelar. Och så åker hon ut till Holland eller Italien eller sådär. Och gör det bra hela vägen. Hon är lite äldre. Hon är 29, fyller 30. Läser psykologmasters nu i höst. Och ett Hammarby som alltså vårens succélag, trea. Och som inte säljer en spelare, va? Eller har jag missat något?
Det är ingen som har, alltså...
Hela gänget behåller dem och förstärker också. Vilket är ju rätt häftigt i en serie där.
I alla fall alla ordinarie är kvar. Om
ja.
Så.
Ja, precis. Alltså både Rosengård och Häcken försvagas. Även om de ersätter så är de svagare. Linköping försvagas, Eskilstuna försvagas. Hammarby stärker sig, alltså blir ännu bättre just nu. Det är coolt. Och det här är ju en spelare, alltså... Trots Hammarby, de har varit mycket bättre än jag trodde och lika bra som många andra trodde, och de har ju varit enorma, så har de fortfarande ingen övre halvan så super bra striker. Alltså beror på hur man räknar på spelarna, spelar på position och sådär, men tänk om de får det här, om det här blir den tanken också, den här riktiga anfallstanken. Ja, det är vast alltså.
Alltså man fattar ju vad de vill med den här värvningen. Och det intressanta är också där hon säger när hon presenteras att ja, jag har kommit hit liksom för att den här värvningen är gjord för att hjälpa Hammarby till Europa. Nu har plötsligt då alltså under sommaren målsättningen ändrats från vi tar en match i taget till ja, nu är vi på tredje plats. Nu kan vi faktiskt sikta på att ta den här Champions League-platsen. Och det är ju helt rätt av dem i det här läget de är att satsa på det här sättet och med den med det truppläget de har, att de inte faktiskt behöver eller tvingas göra sig av med spelare, att då plocka in någonting som triggar igång dem lite extra här inför fortsättningen. Jag håller med, jättespännande värvning där.
Kul att de ringer henne alltså när de fortfarande är ett elitettan lag, inte ens leder elitettan, och pratar med henne om att jo, vi tror på vad du tror, vi ska kunna vara över halvan damallsvenska, vi ska kunna ta över med den här idén. Och sen väntar de ett år och sen, ja, nu är vi här. Kommer du nu då? Ja, nu gör hon det. Och så är hon här nu.
Ja, om man ska hålla sig till Stockholm så kan vi säga att AIK hämtar in en anfallare också i form av Kajsa Collin. Ännu en spelare som har lämnat Eskilstuna i det här fönstret för övrigt.
Alltså hur ska Eskilstuna... Alltså lämnar ju också tränaren, sportchefen, lämnar efter säsongen tror jag.
Efter säsongen.
Ja. Alltså det här var ju ett lag som kunde kontra som få nyss, men ville bli mer komplexa och spela mer possession-fotboll. Och så gick det lite halvt, men jobbet var ändå påbörjat. Nu känns som värva Mia Jalkerud, alltså den enormt duktig djupledare, och bli av med sina kluriga fötter istället. Vad ska de göra? Ska de backa hem nu och skicka bollar på henne som ett gammalt Djurgården var förr? Eller vad är det här exakt för Eskilstuna? Jag förstår inte riktigt det.
Man har ju förlorat mycket av alltså kanthoten i Nildén, och sen även Fanny Andersson som gått i Piteå här. Alltså det blir ju Anna Oskarsson som får stå och måtta inlägg mot Jalkerud.
Ja, jag vet inte riktigt vad som händer. Det känns som att den här säsongen så kan det inte gå bra på hösten. Så får de sakta då börja med något helt nytt med ny tränare till nästa.
Alltså mittfältsmässigt, alltså inne i mittfältet finns det ju ändå lite att bygga på skulle jag säga. Alltså du har Ekhoff som har imponerat här sedan hon kommit in i laget bland annat. Så att det finns ju ganska många alternativ där. Jag tror inte de kommer liksom bara kollapsa. Men det är ju oroväckande vilka tongivande spelare det är som har försvunnit såklart.
Jag menar inte en kollaps heller, men jag menar man måste tänka att de ska liksom kunna blicka upp på tabellen och så vidare. Det känns ju inte som att de är lika slagkraftiga som de var, och inte lika så här komplexa just. Det känns lite mer enkelspårigt om man tittar på namn för namn. Så då. Eller vad säger du, Anna?
Jag håller helt med. Och alltså just om man ser anfallsduon Rogic Jalkerud så är det ju inte alls samma som att när man vet att det fanns en kulasch där som kunde göra en spelare eller två med sin teknik. Man vet ju hur Felicia Rogic springer, sliter. Får man in en Jalkerud som också kommer springa och slita och förmodligen göra en hel del mål, men det blir ju inte alls det där vi hade väntat oss av Eskilstuna inför säsongen. Samtidigt ligger Eskilstuna nu femma. De har 19 poäng. Känner sig nog ganska säkra, och ja, de vet väl om att det kommer behöva byggas om till nästa säsong i och med att Munken som ni var inne på ska lämna, det ska komma in någon ny tränare, det kommer säkert ändå bli någon form av liksom omändring, så att det känns lite som att ja, resten av den här säsongen ska väl Eskilstuna mest bara spela matcherna. Det känns inte riktigt som att idén och framtidstron är där just nu.
Det blir lite den här som man ser i amerikanska sporter när ett lag insett att man inte kommer nå målen för den här säsongen, väljer att trada bort sina stjärnor som är på liksom dåliga kontraktslägen för att på något sätt nollställa och bygga om till nästa säsong. Inte riktigt kanske på samma liksom typ Chicago Cubs nivå här, på om man ska dra en baseballreferens som ingen plockar säkerligen för övrigt mot Eskilstuna, men ja, klart försvagade i alla fall i det här sommarfönstret.
Ja, och i en förening som har väldigt fin framtidstro och som var jättebra. Ja. Så det är bara det limmar inte just nu. Vad vi ser i transferfönstret limmar inte riktigt med hur föreningen pratar och deras arbete i övrigt, tycker inte jag.
Håller helt med där. De möter Hammarby i sin premiärmatch nästa omgång här som stundar. Den kommer nu till helgen. Hammarby Eskilstuna United på fredag. Växjö-Vittsjö har vi även den dagen. Och sen såklart derbyt AIK-Djurgården. AIK som tjuvstartade serien här mot Kristianstad förra helgen, i och med att Kristianstad nu spelar Champions League-spel då. Innan vi går in på det här kan vi känna att Kristianstad gjorde ju inte mycket i det här fönstret. Dock medvetet, som jag förstod det, på att man inte ville ändra för mycket i truppen och verkligen inte ville liksom bara quickfixa för att spela Champions League-spel. Och det kan man på något sätt förstå med tanke på hur ofantligt svårt det är faktiskt att ta sig hela vägen till gruppspelet, med tanke på systemet man har där med små turneringar på vägen där du inte har råd med ett enda litet misstag för att kunna ta det hela vägen. Så det känns väl som att de har agerat klokt, eller vad tycker ni?
Ja, fast samtidigt är jag lite förvånad över att de ändå inte satsar på någon mer offensiv kraft. Vi såg ju hur sårbara de blev när Jonsdottir skadades. Man var inne direkt på då att okej, nu kanske vi måste hitta någon ersättare för henne. Sen var ju inte den skadan så allvarlig. Hon är tillbaka och kan spela, men att man ändå inte har tittat på någon mer förstärkning offensivt sett. Det förvånar faktiskt mig lite att, jag menar, resten av laget, ja, där kan jag förstå att man inte känner att man behöver förstärka. Där finns det både ett och två alternativ, men just någon som hotar längst fram, sen visst, det är ju också det svåraste absolut att hitta, så är det ju. Men ja, det förvånar mig lite.
Det kom ju en Delaney Bay Pridham, kom ju här i slutet precis efter fönstret från, ja, med isländsk koppling dessutom, har ju spelat i isländska ligan, amerikanska då, som kommer in, och det är väl en viss offensiv förstärkning, men frågan är om det är någon som liksom bara lyfter laget rakt av. Det har jag svårt att se, men det måste ju se när spela först innan man kan döma där. Men det är ju ett litet nyförvärv, men det är inte mycket de har gjort om man jämför med många andra klubbar i alla fall.
Jag kan ju också bara tillägga, för jag tittar på dem samtidigt mot Bröndby. Som folk vill veta ungefär när vi spelade in där, så är det exakt när Kristianstad tar ledningen.
Hallå där! Yes!
I detta nu på en hörna slagen från vänster som liksom studsar och först räddas på mållinjen av en spelare, men till slut grötas in. Otrolig glädje såklart i Kristianstad-lägret nu, och det är ju häftigt att Kristianstad för första gången spelar i Champions League. Beta måste ju må fantastiskt bra just nu.
Ja, det här har ju varit liksom det stora de har väntat på väldigt länge, just att få spela det här kvalet. Om det nu skulle bli en seger här, då är det ju alltså vinnaren mellan Bordeaux och Slovacco som väntar i nästa runda då på, ja, blir det lördag är det ju, och inget annat. Så de har gjort det till en miniturnering här dessutom då, som pågår i Kristianstad, och sen efter det så blir det ju ännu en miniturnering innan man då, som man måste vinna för att ta sig vidare till själva gruppspelet. Så det är ju en bit på vägen, men ett första mål mot Brönnby, det är ju ett väldigt bra första steg i alla fall, om inte annat. Jag kan väl nämna det såg ju inte så bra ut i den där matchen mot AIK i alla fall.
Där var de verkar ju inte trivas mot AIK, det kan vi väl vara överens om.
Nej, du vet, Therese S. Åsland var ganska tydlig med att det är svårt att spela mot lag som inte har en filosofi både offensivt och defensivt, sa hon, med ganska syften på att AIK gick väl för en poäng, var lite där som hennes känsla var. Sen måste jag väl ändå säga att jag tycker AIK hade spelat upp sig ganska rejält jämfört med det som vi fick se innan sommaruppehållet, vilket i och för sig inte var så svårt att förbättra sig från där kanske. Men Rosa Kafaji strålande i den här liksom mer, lite mer van i den här pressande rollen på topp, gör ett jättefint mål efter ett mönsteranfall dessutom. Känns ändå som att nyförvärven har kommit, även om Kajsa Collin fick lämna efter en halvtimme med skadekänningar, tyckte jag att 16-åriga Nildén som kom in riktigt pigg och liksom tog för sig framme på topp. Och Hannah Davison gör en av sina bästa matcher som vi har sett i AIK-tröjan hittills. Otroligt säker bakåt, och just bakåt, alltså säkerhet defensivt, är inget som vi har kopplat med AIK under våren i alla fall. Så där fanns det väldigt mycket positivt att ta med sig. Kristianstad å andra sidan gav väl bort första halvlek innan man lyfter sig något i andra, men får inte in bollen. Men skönt ändå att de verkar stå tillbaka här i alla fall till en början då, just nu mot Brönnby. Om man blickar mot helgen som kommer då, något särskilt i spelschema där som ni ser fram emot allra extra mycket?
Nu kommer pappa hjärnan. Inte en aning vilka matcher det är helgen. Ursäkta, jag skulle kolla det. Anna, säg vilka du ser fram emot.
Men Stockholms derbyt blir ju såklart häftigt med AIK Djurgården. Sen så vill jag ju se det här Rosengård nu då, efter att allt som har skett i deras lag och med spelarna tillbaka. De som inte heller då riktigt har fått semester och sådär. De möter KIF Örebro till helgen. Sen har vi ju faktiskt två spännande matcher i nästa vecka som jag ser fram emot. Jag ska ner till Skåne en sväng då, när vi har Kristianstad och så Häcken som då spelar sin första match efter OS först i nästa vecka, och Vittsjö mot Rosengård. Så att jag är lite mer taggad på nästa helg, eller nästa vecka där mitt i veckan, när vi har storlag på besök mitt i Skåne. Det ser jag fram emot.
Nej, personligen så kommer jag ta en tur runt stan lite närmare, som sagt. Det blir ju såklart Hammarby Eskilstuna på fredag och sen derbyt då på lördag. Så det ska bli otroligt intressant att se såklart vad Eskilstuna har hittat på här under sommaruppehållet. Vad de får ihop för lag här mot ett Hammarby som ju som sagt ser starkare ut. Och sen AIK som jag tycker ser bättre ut, med Djurgården som, ja, om de är lika bra som de var innan uppehållet, ja då kommer de ju se bra ut. Men det är frågan, hur har deras uppehåll sett ut? Vart har vi dem? Det ska bli väldigt spännande att se.
Det var ju ett händelserikt derby också, just Djurgården-AIK i våras. Så att det blir ju intressant att se. Nu kommer ju inte Gudrun Anadottir då vara med i det här derbyt. Det var ju hon som var mest förtvivlad efter derbyt i våras. Men det kan nog bli lite härliga känslor och förhoppningsvis en del publiktryck på det där derbyt. Så att, ja, det blir kul att se vad det blir för match som bjuds på Skytteholm till helgen.
Nämnde ni Piteå och Linköping? För jo, nu har jag spelschemat fram. Den är ju fascinerande. Alltså Piteå avslutar ju jättekonstigt. Först torskar de med 6-1 och sen vann de med 3-4-0 och sen förlorar de lika stort nästa match. Så vad händer med Piteå egentligen? Vad har vi dem egentligen? Så här, nu tar de emot Linköping. Intressant att se om de har stabiliserat det här eller om det är samma konstiga form, konstiga lag som det har varit på slutet.
Det känns som att, alltså, att Fanny Andersson har kommit in känns tryggt, tycker jag.
Mm.
För det är en spelare man vet levererar. Man vet att man kommer få poängen, du vet precis vad du får. Och det känns som precis den typen av spelare som Piteå också behövde få in i det här fönstret.
Just det, hon var väl också som alltid spelade också, tror jag.
Alltså, ja, alltså, alltid, konstant alltid. Spelare också. Ja. Det är ju exakt den typen av stabilitet, ja. Lugn och trygghet och liksom, ja, leveransgaranti du behöver som du får nu i Andersson. Apropå, kommer hoppa tillbaka till Stockholms derby här lite, för att just Arnardottis ersättare tycker jag ska bli spännande att se. Camilla Carlsen, danska försvararen, 21 år gammal, U23-landslagsspelare som liksom uppges av väldigt mycket ledaregenskaper också. En stark ledare, mångsidig, kan spela både försvar och mittfält. Det ska bli väldigt spännande att se henne kliva in i ett derby, om hon nu får chansen från start direkt här, och se vad hon kan bidra med, om hon kan kliva upp, för jag tycker att det är en ganska smart och intressant värvning på förhand som Djurgården har gjort där från FC Fleury i Frankrike. Med det sagt så känns det nästan som man bara vill liksom springa ut ur poddrummet och sätta sig och kolla andra halvlek av Bröndby Kristianstad.
Ja, faktiskt, vad kul.
Det är,
är det fortfarande 1-0 eller, Anna?
Ja, det var lite stökigt här precis just nu efter en Bröndbyhörna. Ska se om de får ut den ur straffområdet. Jo då.
Kul, och så live. Du står live refererar. Vi andra går ut i podden. Och Anna Rudén kör på nu i ungefär en timme framöver. Och där kommer du ska lyssna på.
I efterhand. Ja. När alla vet hur det har gått också.
Ja, då kan man lyssna på matchen här i podden. Jag ska ladda för Kristianstad Häcken som jag ska referera i nästa vecka. Så då får man lyssna på mig och prata mer om Kristianstad.
Live dessutom. Det kanske är roligt.
Live
också.
Dessutom. Då kan ingen veta hur det har gått innan.
Mycket skönt. Nej, med det sagt då, så packar vi väl ihop här. Lite sommartrötta, fortfarande kanske det mest semester höll jag på att kalla det efter man varit på OS 3 veckor. Det var det ju inte direkt. Men i alla fall, sommaren snart slut. Snart är höstsäsongen här. Den är ju lite, ja, den är redan här egentligen. som ni hör, så att vi kommer alltså tillbaka med Damallsvenska podden inom snar framtid.
Och jag har varit lite svår att nå ibland eftersom jag inte har sociala medier så mycket sådär. Och nu kommer jag alltså inte ha mail heller, eller Slack, eller vad heter det, Telegram och sånt där. Så vill ni mig någonting
systemet?
Så kan jag, men jag kommer inte använda det. Aha, så vill ni alltså, så är det pappersbrev som gäller. Talgoxvägen 18 eller man skickar till i Gustavsberg. Då får ni skicka det.
Röksignaler tror jag funkar ut dit också, va?
Det blir jättebra.
Man
det
kan väl, ja, åka dit också, väg 222.
Varmt.
Raka vägen.
Välkomna. Jag bakar ganska bra bullar.
Med det sagt så tack så mycket Anna för att du tog tid på semestern. Tack så mycket Kristoffer för att du tog tid innan semestern. Och ja, tack till mig själv som inte har semester. Med det sagt, tack till er lyssnare. Vi hörs snart igen. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Samuelsson.